Och man vill gärna stapla liksom allt det viktiga i ingressen, och allting kan ju bli väldigt viktigt plötsligt.
Mm. Det är ju ett väldigt redaktionellt urval där, liksom, att vad sållar vi bort då?
Ja, precis. Och särskilt när det är lite kontroversiellt och sånt, så är det många som vill framhäva sin syn då.
Hej och välkommen till Wikipedia-podden, din påskhare som kommer skuttande med nyheterna om världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Ainali.
Och jag heter Magnus Olsson, och jag har skrivit på Wikipedia i snart 15 år. Sen senast har jag kämpat med den här ändringen som var på SFFR, sidor föreslagna för radering. Den ändringen vi pratade om för ett par veckor sedan, att man placerar sig under behåll och artikeln raderas. Då har man diskvalificerat en omdirigering, för man ska lägga sig under omdirigering då.
Mm.
Det är lite märkligt tycker jag fortfarande, men det är väldigt få som uttalar sig överhuvudtaget, för att det var ganska många som var med på ändringen.
Ja.
Och då just nu stöder ändringen då. Och de som har uttalat sig, som är väldigt få, har heller inte förstått varför utfallet blev som det blev. Men som sagt, de flesta som var med i diskussionen har inte reagerat. Jag tror ändå de har sett även den här nya diskussionen. Jag förutsätter det. Så det verkar här vara det som gäller då.
Ja, knepigt.
Ja, jag tycker det. Själv då?
Jag har skapat ett objekt på Wikidata för Klimatpolitiska rådets rapport 2024. Det är sådär här lite roligt handredigerande så att säga. Ibland så har man på Wikidata så gör man ju mycket i bulk. Men här var det något jag liksom försökte göra så, dra till så hög kvalitet som möjligt. Det finns ju ett koncept som heter Showcase Item på Wikidata som ska liksom motsvara en bra artikel eller någonting sånt. Men så långt tog jag den nog inte. Men i alla fall la lite extra tid och energi på att försöka få till det bra.
Ja, för det, jag tycker att det är svårt att liksom, just på Wikidata att känna sig nöjd. Liksom. Det finns alltid mer och till. Det är lättare att känna sig nöjd på Wikipedia på något sätt, för att man har andra platser att luta sig på.
Det beror ju på lite grann om man redigerar i ett ämnesområde där det finns mycket att titta på, så att säga. Tittar du på en person till exempel, så är det ju lätt att säga, det här är en välmodellerad person. Vad av min person saknar jag jämfört med vad den har?
Ja,
då så på det sättet lite, så kan man få inspiration.
Ja, eller man blir lite nedslagen också. Att man, oj, vad mycket det var.
Ja, men då är det bara att göra, eller?
Ja, det är det ju, absolut. Men det är också...
Du menar att det är mycket jobb? Roligt.
Ja, precis. Man vill ju nej, men vara fullödig. Det är svårt att veta när man är det. Vilket data, tycker jag.
Ja.
Men det är jag.
Ja. Ja. Men så det har jag lagt lite tid på. Det var roligt.
Ja, vad kul. Ja. Vad intressant att du tycker kul att skapa ett objekt. Jag har tänkt att det var inte din grej alls.
Jo, men det är också det här lite grann med hur man kan också börja knyta ihop det till ett nätverk. Det som var intressant med den här jämfört med en del andra saker är att de använder så mycket av vetenskapliga rapporter som källor. Och vi har ju jättemånga sådana på Wikidata, så jag kunde ju lägga till 29 stycken källor på objektet, så att säga. De hänvisar till den, så att det liksom...
Och när jag är rädd gör källor, så gör jag alltid på Wikidata, så gör jag alltid en URL. Det är det enda sättet jag begriper.
Ja, men nu blandar du ihop här. För att det här är två olika saker. För att dels kan jag inte påstå om du har källor. Men det här handlar ju om en rapport som citerar andra saker. Och då finns det en egenskap som heter citerar.
Jaha, oj.
Så att rapport, det blir liksom två lager av källor, kan man säga. Man behöver inte ha en källa för att det är en källa. För att det är liksom...
Nej, precis.
Ja.
Och det är det som är nätverket som du menade.
Nätet
du byggde.
För då finns det objekt för de här vetenskapliga artiklarna och IPCC-rapporterna och så.
Ja, då är jag med.
Vad händer på svenskspråk i Wikipedia?
Ja, men det är ganska lugnt. Jag har försökt liksom hålla mig från diskussioner. Jag har gått för långt, tycker jag själv. Så nu ska jag försöka undvika det då, men jag kan inte ducka helt. I varje fall, det här heter Väderstreck, var rubriken på den här, och det handlade om Blidö församling. Och då skrev jag lite felaktigt att en ö låg norr om en husarleden, när det snarare var väster om då. Och det var ju mitt dåliga lokalsinne egentligen. Ja. Men vad jag vill lyfta egentligen är då att jag gjorde ett tillägg om en ö. En ö som fungerar som begravningsplats också. Och den enda källan till det som jag har är foton på en av de infoskyltar som är uppsatta på ön. Jag tycker att det fungerar för den här uppgiften. Att källa. Men det är ju lite svajigt. Jag är inte säker på att jag hade tänkt att det var okej om jag inte hade haft foto till exempel.
Ja, just det.
Och fotograferar man då, finns det risk att skyltens text har verkshöjd eller har liksom en jag tycker det här var så väldigt bara, det här var ju bara, det här är en kyrko, det här är en begravningsplats, beträd inte, eller beträda och vid kyrkoråd, så att det känns inte som att det var verkshöjd. Ja. Men har man inte, har den det, om man misstänker det, så blir det ändå mer besvärligt då. För jag tycker inte att man kanske kan strunta i en, eller strunta, jag tycker inte att det är riktigt rätt att hänvisa till en infoskylt som ingen kan se. För de kan ju ändras och försvinna och, utan att man har koll på det.
Mm.
På något sätt. Har man ett foto så visar man ändå var det stod just då. Mm. Och att det fanns en just då.
Mm.
Men det är lite svajigt tycker jag. Sen är det intressant den här ön, eftersom det inte finns några källor då. Det är konstigt för att det är ändå en holme som tillhör en församling där man kan begravas. Men det står ingenting om det i Blidös församlings webbsidor ens.
Mm.
Det enda jag hittat är att det var en annan församling tror jag som gjorde en utflykt till Utterkobbarna för en friluftsgudstjänst. Och den här heter Utterkobbarna, den här ön då. Eller den är en av Utterkobbarna. Och då tänkte jag att det måste ju nästan ha varit den de åkte till. Men det är inte säkert, det finns många Utterkobbar. Och det är en annan, även i Blidö församlingens skärgård. Och det finns en begravningsbyrå som från Åkersberga som listar Utterkobbarna som begravningsplats för Blidö församling. Och de har markerat den på en karta. Men det är en annan ö som är långt därifrån. Ja. Som också heter Utterkobbarna, men inte den här.
Nej.
Och jag gick också i land på den här ön och det finns liksom altare och någon sorts stenbänk och sådär. Så att det är liksom rejält gjort. En fint välskött kaj. Stenkaj. Det finns inget kors, tycker jag också konstigt. Och så ingen, eftersom det är en, de brukar ändå sätta upp ett kors på minsta friluftskyrkogård, eller friluftsställe där de brukar ha friluftsgudstjänster. Även om det bara är en sten eller en ruin så brukar de ändå sätta upp ett kors som är stadigt liksom, eller som står jämnt. Men inte ens det, trots den här rejäla altaret. Och det känns lite konstigt när man gick i land där och tittade. Jätteliten ö. Jag gissar att den används som någon sorts minneslund eller något. Men väldigt lite information. Jag är jättenyfiken på vad det är. Jag har till och med skrivit till Blidö församling och fått ett svar. Visst är det mystiskt?
Det är lite mystiskt. Jag funderar på, kan det vara så att det kanske står någonstans i, eftersom det här ligger inringat av ett naturreservat.
Ja, precis.
Det kanske finns någonting i beskrivningen av naturreservatet, varför det är undantaget.
Ja, okej.
Okay. För det finns ju en beskrivning på alla naturreservat också.
Ja, det har jag inte kollat. Precis. Och naturreservatet märks inte där. I det där naturreservatet, Skälbottna naturreservat tror jag heter, så finns det också ett fågelskyddsområde. Och det syns ju på ett annat sätt. Det markerar man. Men vanliga naturreservat märker man inte när man är på plats. Ja, det finns nog någon infoskylt om det också när jag tänker efter förresten. Just det, det brukar det göra. Och det fanns det på ön Bröve faktiskt. Då har du rätt i. Ja, det kanske
kan vara,
det är.
Kan vara ett spår.
Ska ta en titt? Ja, men det är jättekonstigt att det inte blir det församling. Liksom är hemliga, vad är det? Jag vet inte om de inte vill att det kostar. Eller kanske finns någon ägande konflikt eller något. Ja. Hitta på konspirationen. Ja, så det är väderstreck då.
Mm.
Sen har vi en rubrik som jag kallar varifrån.
Mm.
Och det är egentligen, det har vi pratat om innan också, det handlar egentligen om varifrån biograferade kommer. Och där är ju liksom, det finns det två sidor lite grann. Alltså, det är så att vi tycker att det är viktigt att ha en sån här uppgift viktig, och den ska vara i introt, det ska liksom komma direkt då. Men det är också lite olustigt och utpekande om man börjar med liksom härstamning, eller skulle kunna vara. Samtidigt så är det många som då känner sig, att man liksom kanske lite blir dömd i förhand för sitt ursprung om man framhåller det. Men samtidigt så är det många som är väldigt stolta över det och vill framhäva det. Mm. Och det ska inte Wikipedia ta någon hänsyn till, ja, egentligen då.
Nej.
Utan, men däremot så, jag kan ju tycka att finns det ett uttalat, det är bättre att skriva det i brödtexten, är min poäng egentligen. Mm. Det finns också en problematik med nationalitet och medborgarskap och tillhörighet då för historiska personer. Mm. Där en person kanske uppfattade sig som tysk, och av alla uppfattade sig som tysk på 1500-talet, trots att inte Tyskland fanns på flera hundra år. Och var svensk undersåte egentligen, och det här med medborgarskap var inte uppfunnet och så.
De kanske det är en annan sida av det. Heller, utan de kanske uppfattar sig som bayersk eller någonting sånt.
Ja, dessutom. Men tysk var nog inte ovanligt. Det finns ju mycket sådana här tyska kyrkan och tysk bagagränd och sånt där.
Mm.
Så det var nog många som uppfattade sig som tyska. Eller uppfattades. Mm. Och kanske själva såg sig som bayerska. Men ändå, det är ett annat sida. Att det är svårt och liksom, det är inte alltid väl definierat. Ja. Ja. Och det finns också en, tycker jag, en problematik med registrering och sådär som inte ska pyssla med riktigt. Men absolut, när jag ser det i brödtexten vid behov, när det är tydligt och sådär, det tycker jag inte är något konstigt. Det är min stora poäng.
Ja, precis. Men det här med att det är problematiskt med historiska personer, det kan man ju säga att det är ett separat problem.
Precis.
För man kan ju säga att grundinställningen för moderna personer kan vara att vi vill beskriva medborgarskapet.
Ja, precis. Men även ursprunget, om det är tungt. Min poäng är egentligen att vi ska liksom inte försöka gräva fram ett ursprung för sakens skull. Eller gissa fram ett ursprung på grund av födelsort till exempel. I syfte att få liksom en komplett och konsekvent ingress. Men absolut, när jag ser det i brödtexten, det är många som är... liksom, ingen skulle uppfattas som någonting annat än svenskar, men som är födda i Indien för att föräldrarna jobbade där som missionärer eller ingenjörer eller någonting just när de föddes.
Ja, just det, men jag invände mig mot att det skulle vara en komplett, att det behövs för att det skulle bli en komplett ingress.
Nej, men vi håller absolut med.
Ja.
Men det är inte ovanligt. Det är ett typiskt önskemål från en typisk wikipedian att ha den här satsen liksom. Född, när, var. Död, när, var.
Ja, men det kan man väl ha. Det står väl inte mot varandra?
Nej, okej. Okay. Precis.
Så att säga att någon är född i Stockholm men är finsk medborgare.
Ja. Ja, precis. Eller finst påbrå. Det behöver inte tas i ingressen.
Men i ingressen så tycker jag att vi ska beskriva en faktagrej. Och då är medborgarskap någonting som är lätt att ta fakta på.
Ja, precis. Och när det finns. Ja, precis.
Ja, så då kan vi hålla oss till det där. Och vet vi inte det, eller om det är oklart, då utelämnar vi det.
Precis.
Och så får man nyansera det i löptexten. Så precis. Tycker att nu har vi ju kanske inte en policy om det, men det vore ju finemang om vi kom till någonting sånt.
Ja, och det lutar väl åt det, tror jag. I alla samtal så brukar vi landa där. Mm. På något sätt. Och att det liksom, ska det nämnas då, så ska det liksom vara lite av vikt för relevansen och sådär. Kanske inte vikt och relevansen, men ska ändå vara tydligt uttalat.
Mm.
Mm. Ja, vi får se hur det går med det då.
Ja.
Ja, det blir väl ingen katastrof, det tror jag inte. Sen då har vi Wikimedia Rösträtt internationellt.
Ja, då har vi först en liten påning för ett open call, alltså ett, ja, vad ska man kalla det för på svenska? De vill ha förslag på ansökningar om att bygga någonting med Wikidata, bygga mjukvara med Wikidata. De kallar det på engelska för Software Collaboration for Wikidata.
Ja, precis. Och nästan en platsannons faktiskt.
Ja, det är väl lite mer som en sök projektmedel hos oss. Man får inte anställning.
Ja, det. Nej, det är sant. Utan, men det är Stålarsen inblandat.
Det är Stålars inblandat. Och det man ska göra egentligen är att Wikidata kommer med ett nytt sånt här API som det heter, som fint kallat REST API. Och det är inte så mycket byggt på det här än, så de vill att folk ska komma och hej, kan inte göra något med lite tjusiga applikationer som kan locka fler till att göra saker. Och testa gränserna på lite grann på vad behöver man för att kunna göra någonting vettigt och funkar det i praktiken och så. Så att här kan man, har man på sig till 21 april att söka lite medel. Och sen antagligen av några projektmedelstekniska skäl så måste man söka medlen via en sån här Wikimedia affiliate, alltså via en användargrupp eller ett chapter. Så att får man antingen knacka på dörren till Wikimedia Sverige eller någon annan användargrupp som liksom kan leda ansökningen då.
Ja, och egentligen kan man nästan säga att även om det är open call, så när man läser det så riktar det sig till affiliates och chapters.
Ja.
Men så tipsar man om det där, att har du en idé och ser det här, så snacka med chapter och så kanske
de exakt, kan precis
hänga på.
Ja.
Ja, nej, spännande. Mm. Så det är helt enkelt för att, ja, det står det till med. Det är helt enkelt för att promota en ny grej så, där man vill se, visa att det här har vi kommit med, det här kan man, här är exempel på vad man kan göra.
Ja.
Ja, där ser precis. Man. Har det någonting med i någon sorts förlängning med den här som du tycker är en sellout? Vad kallas det med då? Nej, ingenting.
Nej.
Det var väl skönt då.
Ja.
Sen har det fotats.
Sen har det fotats. Fotats gjorde det i september. Men nu har vi vinnarna. Eller fotats till och med innan september. Det laddades upp i september. Wikilovs Monuments 2023. Det har tagit dem 7 månader att komma till beslut här. Det var över 200 000 bilder totalt då. Men eftersom det är 45 länder och som alla skickar vidare 10 då, så var det 450 bilder eller någonting sånt då, för juryn, slutjuryn att värdera.
Men det är ändå 200 000 bilder men bara 4 700 deltagare. Kan
så det är ju några som laddar upp tusentals bilder.
Ja, okej.
Så att vad blir det? 5000 i snitt.
Och det blir nästan 5000.
40 bilder var, va?
Det blir inte mer.
40, ja, det var ju 5000. Ja. Så det är snittet. Men då är det ju många säkert som bara laddar upp en eller två. Och så är det säkert ett tiotal som laddar upp 10 000 bilder eller någonting sånt.
Ja, okej. Men där ser man, 200 000 bilder, det är klart att det tar ett tag.
Ja. Men det var, ska vi försöka beskriva vinnarbilden på något sätt då här för våra lyssnare som inte ser det här, så är det ett konstverk i Egypten där två händer av någon slags stålnät av något slag så här, möter varandra. Och så precis under de här så ser man i nära horisonten pyramiderna då.
Ja, precis.
Så att det är välvald bildvinkel.
Det är välvald bildvinkel. Och det är också en tillfälligt konstverk. Det är inte kvar längre. Det var bara upp under festival.
Mm.
Kollade jag upp.
Just det.
Men det är fräckt. Det är ganska monumentalt också. Det är 6 meter i de här händerna höga.
Ja, just det.
Sen är det klart, en som betalar är ju pyramiderna som är så små.
Ja, kanske. Definitionen av monumental.
Ja, precis.
Ja.
Och sen är det ett tyskt slott i snö, vinterskrud.
Mm.
Och intressant med skorstenar i bakgrunden. De har nog inte försökt att dölja dem. Liksom.
Nej,
moderna skorstenar. Ett industriskorstenar. Och den kom ändå tvåa, ja, precis.
Ja. Och på tredje plats är det en italiensk by. Det är inte Esinolario där Wikimania var, men väldigt likadan ligger här uppe i bergen då, så i den kvällsbild så lyser byn så här vackert bland de mörka bergen.
Och som du säger, det skulle absolut kunna vara Esinolario där Wikimania gick för några år sedan. Kanske lite mer dramatisk natur här, eller berg här.
Ja, just det. Men och överlag så är ju vinnarna här, det är ju kanonbilder allihopa. Det är ju svårt att egentligen att rangordna dem från...
Ja, det är någon som har gjort det åt oss då.
Ja, precis. Så här kan man gå in och njuta. Och det finns ju dels då, har de ju skrivit en bloggpost på Diff. Det är den vi länkar från till våra show notes. Där har de ju liksom en liten historia från varje fotograf, vad deras tankar var med bilden och sådär. Och sen så kan man ju klicka sig in på Wikimedia Commons, där finns det ju flera bilder. Jag tror att de länkar upp till, här är det 15 priser va? Så är det 10 stycken hedersomnämnande till då där då.
Ja, okej. Okay. Ja, precis. Fantastiskt. Det blir såklart.
Mm. Inga svenskar då bland de 15 bästa.
Okej, det var ju synd. Ja, sen har du fått välja Wikipedia-artikel.
Ja, och här fick jag ändra mig i sista sekund. Jag hade ju gått och tänkt då, det här är ju avsnitt 255 av Wikipedia-podden. Så jag tänkte ju att jag skulle välja artikeln Byte. Men, ja, den här 8-bitars så. Men så såg jag då att den mest lästa artikeln igår var Tjörnbrokatastrofen.
Och näst det är mest lite spännande.
Mest lästa. Den näst mest lästa var Baltimore.
Och
och tyvärr då igår så var det ju en broolycka i Baltimore och
Jag
gissar att igår så hade vi inte artikeln uppe tillräckligt tidigt om själva den bron och broolyckan. Så att folk hamnade då på Tjörnbrokatastrofen eller Baltimore istället.
Ja, så, kanske det. Eller att man tänkte på, det är nog som du säger att det blev det. Den kom upp som alternativ.
Ja.
Ja, jag kommer mycket väl ihåg den här katastrofen. Jag funderade på varför jag hade valt den faktiskt.
Ja, jag också jag faktiskt. Jag var ju väldigt liten, men jag kommer ändå ihåg det som en tragisk, läskig grej. Liksom det här med att, och sen så var jag väldigt rädd att åka över broar efter det.
Till och med det. Det var nog inte jag faktiskt. Men jag kommer väldigt ihåg, jag var 14 år då. Och jag kommer ihåg, nästan. Och nyhetsrapporteringen, jag kommer ihåg att de intervjuade den här. Det var en lastbilschaufför som upptäckte, han stannade så att säga. Och han stoppade ju bilar från ena hållet åtminstone. Men han såg de här ramla ner på andra sidan. Så, och han, utan att han lyckades stoppa dem. Och jag kommer ihåg den intervjun med honom att han var helt knäckt. Och jag kommer också ihåg att det var lite snack om att det var inte riktigt rätt att intervjua honom samma morgon.
Just det. Mediaetiskt.
Ja, precis. Ja. Och då gjorde man det, tyckte det var självklart. Men jag vet att det blev debatt och jag tror att det inte gick så bra för honom heller. Men och sen så, däremot så förknippar jag definitivt Körn med den här bron och den här katastrofen.
Just det.
Men tydligen så heter den Almebron.
Det officiella namnet, ja.
Ja, precis. Men, och jag kollade, försökte kolla lite i tidningar på KB och Almebro var lika vanligt nästan som Tjörnbrokatastrofen. Det förvånade mig, för att jag har aldrig hört talas om Almebro förut, men Tjörn och Tjörnbron förknippar jag verkligen med varandra och den här olyckan.
Just det. Och det finns två stycken saker som jag liksom fastnade direkt för som är riktigt bra med den här artikeln. Dels så har vi ju en fantastisk bild.
Precis.
Och det här är ju lite grann som är svårt med såna här nyhetshändelser ofta, med att liksom hinna fånga en bild på någonting.
Ja, och också ha en bild från 1980 då.
Det är ovanligt att säga.
Ja, precis. Som om en sån här nyhetshändelse. Och det är en privatperson som har tagit, om jag förstår rätt, som har laddat upp den. Ganska suddig bild, men den är ändå synlig, som du säger, och en viktig bild för artikeln.
Exakt. Och sen så tycker jag också faktiskt att i den här så är ingressen väldigt bra.
Ja, okay.
Den liksom sammanfattar det viktigaste som man vill ha i liksom i bara vad är det, två meningar eller är det bara en enda lång mening? Nej, det är två meningar.
Ja, det är två meningar, men det hade kunnat vara tre kanske, men jag visste.
Kanske hade kunnat vara tre, men i alla fall man får med allting där, så har man liksom, även om man bara läser själva ingressen, ja, men då har man det mesta. Sen är det mycket mer detaljer. Absolut. Och det är källor och allting i resten. Men det här är ofta någonting som vi även i lite längre, eller kanske framförallt i de kortare artiklarna, om jag tänker efter, så har vi inte en ordentlig ingress, utan vi går direkt in på allting och liksom hoppar över liksom egentligen att sammanfatta allting i början.
Och man vill gärna stapla liksom allt det viktiga i ingressen, och allting kan ju bli väldigt viktigt plötsligt.
Mm. Det är ju ett väldigt redaktionellt urval där, liksom att vad sållar vi bort då?
Ja, precis. Och särskilt när det är lite kontroversiellt och sånt, så är det många som vill framhäva sin syn då. Och sen också då att den här tjänar på då är att den var ganska länge sen. Så att den här nyhetshetsen har ju verkligen lagt sig. Och i princip så är ju det här en sammanfattning av Haverikommissionens rapport. Kan man säga. Det är inte mycket andra
källor. Det är mycket av den som är källorna.
Ja. Och det är ju också bra. Det är inget fel i det.
Nej, det är förmodligen en väldigt trovärdig källa i sammanhanget.
Ja, precis. Och sansad liksom.
Ja.
På det sättet.
Sen funderar jag lite grann här bara. Att är det så att skulle man ha källan först och sen noter? Eller saknar vi underrubriken noter här? För här går det direkt referenser och så kommer... Det kunde ha varit lite tydligare kanske.
Ja, kanske. Jag tycker, för det första tycker jag inte att jag tycker att det ska heta källor alltid, aldrig referenser som rubrik. Men det är jag. Och sen så brukar man kanske skriva något annat än vad brukar man skriva där istället för källa? När det är själva boken så att säga, eller själva i det här fallet haverikommissionsrapport då, som man hänvisar till. Egentligen så tycker jag att den ska heta källor, och sen så kunde det gott vara vad blir det? Det blir sju stycken, och här blir det inte fem stycken hänvisningar till Haverikommissionens rapport.
Ja, det tycker jag också egentligen är det bästa. Jag förstår inte riktigt det här systemet med att lista noterna för sig och sen källorna. Det är enkelt att göra det med, speciellt nu med Visual Editor, för då kan man lätt återanvända också sen, och sen så går man in och så trycker man på sidantal eller avsnittssida och sådär.
Ja, jag vet. Men det är också väldigt rotat att det här är ett bra system. Jag har försökt stoppa det många gånger, eller hävda det här att varför gör vi inte bara så här, och får alltid svara att det är mycket bättre med de här, mycket snyggare, mycket bättre med de här, vad kallas det nu då, Harvard och sånt, notapparaterna.
Det är ju inte snyggt i den här artikeln i alla fall, så det kan ju ingen försvara.
Det tror jag, och enklare att ändra och enklare att läsa i det andra. Det tror jag absolut att man kan, tyvärr. Men det är inte jätteviktigt, det funkar ju absolut.
Ja.
Men annars kan man väl säga att jag överens där då?
Ja, liksom, den är ju välnoterad i alla fall. Så att på det sättet så är artikeln ganska bra också.
Ja,
och sen så hade man ju kanske önskat sig lite grann, men det är ju svårt också när det är någonting som hände på 1980-talet. Fler bilder.
Ja, ja. Jag tycker att det är... Ja, men absolut. Den är lite mycket textigt här, men det är... Ja, jag tycker det funkar.
Det är ju en bra bild i alla fall. Det är ju bra.
Ja. Ja, det var så det hamnade den, via Baltimore. De kopplar inte jag ihop. Det brukar man ju köra när det är... Brolycker.
Idag har vi ju en artikel om Francis Scott Key Bridge på första sidan, men jag tror inte vi hade det igår, för i så fall hade ju inte Tjörnbron blivit den mest lästa.
Nej, precis. Nej, det tror jag inte heller. Ja, nej, intressant val. Förfärligt att det finns då. Men så har vi lite wikifickor också. Det är ju roligare.
Ja, det är roligare. Och då har vi nog den första är nog på söndag, så är det nog ett Wikidata-snack som vanligt på söndag eftermiddag klockan 2-4.
Ja, och sen börjar det bli den här första i månaden då.
Mm-hmm.
Och det börjar ju på måndag redan, 1 april, och även annan dag påsk i Sverige. Och då är det videomöte i Göteborg. Så att det har ju då, sen covid så kör de sina måndags första månaden i måndagen. Första månaden i månaden träffar på över internet.
Just det. Klockan 18-22 då på kvällen. Och ibland så blir det lite senare också om man vill.
Ja, och sen följer de upp med kvinnliga huvudpersoner som är ett hybridmöte då, både videomöte och hemma hos en wikipedian.
Mm. På tisdag då, som vanligt.
På tisdagen, ja. Precis. Och sen på onsdag så är det Stockholms tur att ha första onsdagen i månaden, wikifika.
Mm.
Och verkar som vi kommer att hamna på Åhléns igen då. De här gjorde, var ju på Bagdad Café, men det var tydligen stökigare.
Aha, okej. Okay. Det är större bord där än på Bagdad Café. Det är smått och mysigt där.
Ja, kanske det. Jag vet också att de har en lite större lokal, men jag undrar om de inte har någon utställning i den. Något gammalt sammanträdesrum som är större. Men jag var inte med där tyvärr, så att det vet jag inte. Men jag tänkte vi även nämna det då, eftersom det ändå är första i månaden. Det är första lördagen också. Och då är det Wikimedia X. Just lite förtid kan vi nämna.
Ja. Och det är på plats på Bollnäs bibliotek. Så det är bra också, då kan man planera en resa här i...
Ja, just det. Nej, det kan man inte. Jag har ju god tid, ja, men det är inte påsk.
Nej, men det är en lördag.
Det är en lördag, ja, precis. Men då var det alla wiki-träffar den här veckan.
Dela gärna några inlägg i sociala medier så att dina vänner också kan upptäcka podden.
Och kom med frågor, synpunkter och ge oss tips. Tack för att ni har lyssnat.
Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Hej!